Nu ska vi läsa 3 stycken bibelord. Och jag tänker så här, att jag tycker det är lite härligt. Vi predikar oss igenom temat Jesus är. Förra veckan hade Lasse förmån att predika. Nu sitter han på andra raden här, redo att ta anteckningar, slå i Bibeln som är riktigt föredöme här. Det är bra, om att Jesus är ordet. Och vi hörde vad nästa veckas predikan ska handla om. Och idag är temat Jesus är Messias. Och vi ska läsa några stycken bibelord som följer en speciell person i relation till detta. Och jag tycker, som vi gör ibland när vi liksom har lite så här speciella bibelord eller så, att vi står upp tillsammans och läser de här 3 bibelorden. Du får gärna anstränga dig och slå upp, eller så kan du läsa med på skärmen. Och vi börjar med att läsa Johannes kapitel 1, vers 40. Sen ska vi till Matteus, sen ska vi till Apostlagärningarna. Så vet du vad som väntar. Johannes 1, 40-41. Nu är Jesus igång och kallar sina första lärjungar. Andreas var en av de första. Då står det så här, vers 40. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de 2 som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den smorde. Sen går vi till Matteus kapitel 16 och så läser vi från vers 13 till 20. Lite längre sammanhang. Och som att jag hör några bläddra här, så ger jag er bara en liten sekund att slå upp här. Så läser vi Matteus 16, vers 13-20. Det står så här: när Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Och så går vi till Apostlagärningarna 2 till sist här. Och så får vi litet utdrag ur Petrus första predikan här på pingstdagen efter att Jesus har lyfts upp till himlen. Så predikar han i Jerusalem inför tusentals judar som är samlade från hela Medelhavsområdet. Och bland annat så säger han så här i Apostlagärningarna 2:36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Messias. Jesus är Messias. Varsågod och sitt ner. Det bara slog mig när jag läste just om Petrus. Att just med honom då så följer det här begreppet Messias. Från första gången han hade talat om Jesus, tills han själv då är den som frimodigt tar till orda, och tills han sedan också börjar predika efter att uppdraget har givits vidare och de blivit fyllda med den helige ande, så är detta liksom levande. Och vi kan se liksom betydelsen av att Jesus är Messias. Och så har vi den här välkända frågan Jesus ställer till lärjungarna egentligen då: vem säger ni att jag är? Det är betydelsefullt att ställa den här frågan. Att liksom brottas med den här frågan. Och den är lika betydelsefull för oss idag. För egentligen varje människa, tror jag, eller hoppas jag, kommer till den punkten någon gång i livet där man får brottas med den här frågan: vem säger ni att jag är? Alltså inte jag utan Jesus. Vem säger ni att Jesus är? Jag tycker det är fantastiskt med Alfa-kursen som många av er har gått, och kanske någon som vill haka på här. Jag vet inte om vi har någon kurs på gång i höst, men det kanske vi har, annars löser vi det om det är någon som vill gå det. Där man bland annat just får det här liksom brottas med: vem är egentligen Jesus? Jag vet att C.S. Lewis, han har ett välkänt citat. Han säger att antingen, om man läser Jesus vad han säger om sig själv och vad han gjorde och vad han lärde och så vidare, så får man dra 3 slutsatser. Antingen så var Jesus en lögnare som visste att han inte var Messias men sa att han var det, och därför liksom var en manisk mytoman som lurade alla som följde honom, alla som lyssnade på honom. Eller så var han en galning. Att han trodde att han var Messias, att han trodde att han var Guds son, men han inte var det. Då är man psykiskt sjuk och behöver liksom få vård och hjälp. Eller så var han den han sa sig vara och visste att han var. Han var Messias, han var Guds son. Många har ju en relation till Jesus. Vissa vill säga att han är en god ledare. Jag menar, hans undervisning har ju präglat västvärlden och andra delar av världen också för den delen, mer än någon annan människa. Och många vill se honom, han var en god ledare med goda ledarskapsprinciper. Andra säger han var en vis man. Muslimerna ser att han var en profet som var liksom använd av Gud, men han var inte Gud. Judar kan säga, jo, men han var en rabbi, han var en lärd man. Men knäckfrågan kommer just till detta, var han Messias eller inte? Och det är precis det som blir så hett här i de här texterna vi precis läste. Och det som ju Petrus får höra om. Petrus var inte den första att tro att Jesus var Messias, precis som vi läste här. Vi har ju också den samariska kvinnan som möter Jesus vid Sykars brunn. Och Jesus upprättar henne och talar in hennes liv. Och det är ett väldigt speciellt samtal där. Och så står det om hur hon gick in i staden. Och så sa hon till människorna, kom och se en man. Han kanske är Messias. Så hon liksom bekänner den bekännelsen, även om hon har ett kanske med en frågeställning. Och som vi läste här så är ju Andreas, Petrus bror, redan efter att han har liksom mött Jesus där, precis i början har blivit kallad och Johannes döparen har sagt att se Guds lam, så har ju Andreas fått en tro på han är Messias. Han är den utlovade, den som profeterna talar om. Och han säger det till sin bror, det är det som får Petrus uppmärksamhet. Petrus var för lat för att själv ta sig liksom från fiskelägret uppe vid Genesarets sjö ner till Jordanfloden där Johannes döparen var och döpte och få liksom vara med vid den här tidpunkten där Johannes döparen säger de här otroliga orden, se Guds lam. Men hans bror var där. Och när hans bror kommer tillbaka så för att summera så koncentrera som möjligt vad han har varit med om, så säger han bara, vi har funnit Messias. Han har hela Petrus uppmärksamhet och Petrus väljer också att följa Jesus. Och det var som vi läste också budskapet i hans första predikan på pingstdagen i Jerusalem. Honom som ni har korsfäst har Gud gjort både till Herre, Caesar och Messias, den smorde, den utvalde, den som profeterna talar om. Han är Messias. Och då kan det ju vara lite viktigt då att fundera, okej, men vem är Messias då? Vad betyder Messias? Vad är grejen? Ja, alltså i Johannes evangelium, och Johannes skriver ju mycket till en grekisk publik. Han förklarar direkt här i Johannes 1, så förklarar han vad detta betyder. Vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Så du som inte visste det redan, är det så att hebreiskans Mashiach, eller Mashiach, jag kan inte exakt, det är alltså grekiskans Kristos, eller Kristus, och det betyder egentligen den smorde, eller en smord. Och så liksom varje gång vi säger Jesus Kristus så säger vi Jesus Messias. Och jag tycker det är så härligt att vara i vår arabiska gudstjänst i Södra Ryd. För då säger de alltid Jesu HaMashiach. Är det rätt? Jesu HaMashiach. El Messiah. Ja, något i den stilen. Det är inte så, får inte klaga för mycket på mitt uttal här. Men de säger det hela tiden, för det är ju vad det heter på arabiska. Medan vi då har behållit den grekiska översättningen Kristus. Jesus Kristus. Jesus Messias, den smorde. Och det här hebreiska ordet betyder egentligen då smord. Och återfinns 39 gånger i Gamla Testamentet, om mina källor är pålitliga. Jag har inte själv räknat i den hebreiska grundtexten, men jag har läst en text som jag litar på. 39 gånger. Men aldrig översatt Messias. Det är lite intressant. Utan det översätts helt enkelt en smord eller Herrens smorde. Men aldrig i liksom den bestämda formen, alltså den smorde. Messiasen framför andra messias. Det är samma sak, vi brukar kalla Jesus herrars herre, kungars kung. Om man skulle kunna säga messiasanassas messias. Något sånt, va? Hur man nu böjer messias till plural. Men i alla fall. Men det här är alltså ett uttryck för den som Herren har utvalt, den som Herren har avskilt, den som Herren har gjort helig. Och det var ju tre stycken tjänster i Gamla testamentet som blev smorda i Gamla testamentet. Det var prästen, kungen och profeten. Dessa tre tjänster eller ämbeten smordes med olja och blev på det sättet avskilda, heliggjorda utav Gud för ett speciellt syfte. Och det används kanske oftast om Saul, kung Saul, och om kung David, eller om någon av de davidiska kungarna, alltså judakungar som ju var i Davids ättelinje. Så talar man alltså om Mashiach, alltså en smord, Herrens smorde. Och i Daniel kapitel 9 så är det enda tillfället där det här uttrycket används specifikt för att tala om framtiden. Att det ska komma en messias som är i Daniels bok 9. Det talas om 70 årsveckor och vi förstår att det här har med framtiden att göra. Och så säger Daniel att när de 70 årsveckorna har gått, då ska den smorde försten träda fram. Och han ska upprätta fredsriket och så vidare. Så där talas det om den smorde försten som någon som ska komma, någon som är att vänta. Så där har vi liksom lite grann messias bakgrund. Men det låter ju lite svagt då, liksom, eller så här, men vad kom det här ifrån? Jo, men i takt med att Davids ett blev bruten, att Davids ett inte längre satt på kungatronen, i takt med att främmande riken ockuperade landet, ni vet ända från 586 före Kristus så var Judén då, Judaland, Galileen, Samarien, Judén som vi läser om i Bibeln, de var under främmande makt. Under Perserriket, under Assyriernas rike, under Grekernas rike, under Romarnas rike. Under en period så lyckades man slå sig till självständighet under Hasmoneernas tid eller Maccabeernas tid. I ungefär 100 år så var man självständiga. Men det var ett stort problem med det här, för ledaren för det här upproret, när man liksom slog sig fria från grekerna 160-talet före Kristus, var att det leddes av Judas Maccabeus. Han var inte av Judas stam, han var inte av Davids ett. Så han kunde inte vara den som man väntade på. Och det var en stor svaghet för Maccabeerna, att de inte var, så att säga, av Davids ättelinje. Och därför var det många som inte riktigt trodde att det här var Messias, att det här var det rik som skulle komma. Men frånsett det, och sen då kommer ju romarna och tar över. Och vid tiden för Nya Testamentet och Jesu födelse så är ju hela landet under romersk ockupation. Och under de här ungefär 600 åren som har gått från det att Israel inte längre var ett självständigt land år 586 före Kristus, så har man alltså börjat längta och tala om Messias som ska komma. Och det vet ni, av de här 600 åren så är ju 400 år det som i Bibeln ibland omnämns som de tysta åren. Åren mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. De var långt ifrån tysta. Det hände en väldig massa saker. Det skrevs en väldig massa saker. Inte minst har vi ju apokryferna som finns med i vissa bibelöversättningar. Alltså mellan, eller vad ska man säga, texter som inte kom med liksom i den bibliska kanon. Som inte ska jämställas med liksom helig skrift. Men som fortfarande är liksom historiska texter från den här tidsperioden. Och under den här tidsperioden så växer längtan efter Messias. Den smorde kungen av Davids ett som ska komma och upprätta riket, befria judarnas folk, sätta sig på Davids tron i Jerusalem och upprätta ett fridsrike utan slut. Så det här liksom är det här är liksom förväntan, längtan som mullrar, som pratar som i synagogerna, som man liksom väntar på, längtar efter skvallret på byn eller vid brunnen. Det var där man gick för att hämta liksom det senaste nytt eller hitta sin tjej eller så där. Det var liksom vid brunnen. Där pratades det, viskades om Messias. Är det han? Och när Jesus trädde fram så dröjer det inte länge innan man börjar prata om, kan det vara han? Är det han? Ser ni vad han gör? Han botar sjuka. Han predikar med auktoritet, inte som någon skriftlärda. Kan det vara han som är Messias? Och det här liksom, det här är den här spänningen som finns när Nya Testamentet utspelar sig. Och det är därför som jag försöker att få dig lite grann här liksom i det kalla Norden att försöka förstå lite vilket laddat begrepp det här är. Hur oerhört viktigt detta är. Och om det för muslimer, den avgörande frågan är huruvida Jesus är Gud eller inte, så är den avgörande frågan för judar om Jesus är Messias eller inte. Och redan vid den här tiden så var det många som ville hävda att det var han absolut inte. Fariserna, de skriftlärda, de såg ett hot i Jesus. Någon som kom in och hotade, kom in på deras territorie, började fånga människors uppmärksamhet och få dem att liksom lyssna på honom mer än på dem. Och det ledde till att de till och med beslutades för att utesluta alla som bekänner Jesus som Messias. Det står, låt oss läsa Johannes kapitel 9. Vers 22. Det här är storyn om en blind man som får sina ögon öppnade av Jesus. Och så börjar man pressa hans föräldrar om vem som har gjort detta. Man börjar pressa den blinde mannen. Vem är det som har gjort detta? Det är en väldigt spännande story. Men så dyker den här versen upp då, Johannes 9:22, som bara säger det här liksom, som visar hur laddat detta är. Det står där så här. För föräldrarna, de vill inte säga att Jesus är Messias. Vi vet inte, ni får fråga honom. Han är gammal nog för att svara för sig själv. För de vill inte hamna i trubbel här. Och varför då? Jo, för läs vers 22, Johannes 9:22. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Så att bekännelsen av Jesus som Messias, det var lika med att bli liksom stigmatiserad, utesluten ur samhället. Och synagogan, det var ju mycket mer än att bara få gå till synagogan på sabbaten. Synagogan var ju alltså Beit Knesset, det var samlingshuset. Dit gick man ibland för att gifta sig. Dit gick man om man hade en rättslig tvist. Där var man kanske tillsammans på olika högtider. Där var liksom, det var ju samlingspunkten. Ofta fanns det kanske där i anknytning till synagogan, så fanns det en skola där barnen kunde gå eller pojkarna kunde gå och så vidare. Så att det här var verkligen att bli helt utstött ur hela samhället, att bli utesluten ur synagogan. Och det var det som stod på spel för den som bekände Jesus som Messias. Så laddat, så viktigt var det. Och i den här spänningen då, när Jesus pratar med lärjungarna, vem säger folket att jag är? Ja, vissa säger Elia, andra säger Mia, någon av profeterna. Men vem säger ni att jag är? Ska vi våga säga det till honom? Vi har ju pratat om det lite här vid sidan av. Och visst, du sa det till mig redan första gången. Men nu är det Jesus att ställa en direkt fråga. Det är liksom, vem tar till orda? Petrus såklart. Eller han är till Simon vid den här tidpunkten. Så ja, du är Messias, den levande Gudens son. Wow, vilken bekännelse. Rakt i liksom hans ansikte. Vad ska han säga nu? Kommer han fördöma det? Kommer han liksom att säga ifrån? När han säger, han bekräftar. Det är inte människor av kött och blod som har uppenbarat detta för dig. Det är min fader. Han har visat det för dig. Du har fått en uppenbarelse om vem jag faktiskt är. Jag är Messias. Den utlovade, den smorde. Den som skrifterna talar om. Den som kommit i Herrens namn. För att upprätta ett fridsrike utan slut. Men så kommer den här konstiga versen i slutet på det här sammanhanget. Vers 20. Som du kanske själv har studsat till vid när du har läst. Eller andra texter som har liknande påstående. Vi läser det igen. Matteus 16 och vers 20. Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Vad är grejen? Å ena sidan säger du att det här är ju fadern själv som uppenbart detta, för å andra sidan får vi inte säga det till någon. Och det här är ju något som förbryllar läsaren. Du har säkert själv tänkt på det, hur många gånger Jesus säger till dem att var tyst nu, säg inget om det här. Han säger det, ibland säger han det till demoner och onda andra, han säger tig! Du ska inte tala om det här, ska inte du säga någonting mer om. För de var ju snabba på att säga att han var Guds son och så vidare. Då säger han till demonerna, var tysta. Ibland säger han till skarorna, eller specifikt kanske till de som har fått vara med om ett mirakel, att var tyst om detta. Andra gånger säger han att gå till staden och berätta om vad du har varit med om. Och så till lärjungarna själva så säger han vid det här specifika tillfället, säg inte till någon att jag är Messias. Varför fick de inte säga att Jesus var Messias? Det är ju jättekonstigt. Skulle vi inte gå ut i hela världen och predika att himmelriket är nära och liksom predika om Jesus och göra alla folk till lärjungar? Var inte det som hela uppdraget säger att ni får inte säga någonting om detta? Jättekonstigt. Men jag gör inte anspråk på nu att liksom ha ett tydligt svar här nu. Det här är en fråga som i modern tid har diskuterats sedan 1800-talet. Varför sa han egentligen detta? Vad var orsaken? Och man kom fram till massa olika saker. Men det som jag skulle vilja lyfta fram, som jag då tror är en ganska trolig anledning, är just det jag beskrev för er förut. Messias-tanken som var dominerande vid den här tiden byggde på att Messias skulle komma som lejonet av Juda. Han skulle komma som en segrande kung. Han skulle samla folket. Han skulle driva invaderarna på flykten. Han skulle liksom med våld upprätta Davids rike på nytt, liksom med dess forna gränser. Och det skulle bli liksom makt och ära och härlighet. Hela bilden som var gängse, och vi ser det även i lärjungarna, var ju att Messias skulle ju ta till makten, bli kung och regera. Samla folket, besegra fienden. Det var ju den Messias man väntade på. För man var helt upptagna med en sida utav liksom Messias profetierna. Genom hela gamla testamentet så finns det ju mängder utav Messias profetier som lite förenklat kan delas upp i två kategorier. De som talar om Messias som just lejonet, som kungen, som segraherren, och de som talar om Messias som lammet. Offerlammet, eller den lidande tjänaren. Att Messias måste lida. Messias måste föras fram likt ett lamm som förs till slakt. Så ska han föras fram och han ska slaktas. Och Johannes döparen har fattat detta. För det han säger inte se lejonet av Juda. Han säger se Guds lamm. Därför att när Jesus kom För snart över 2000 år sedan, när han föddes, så visste han att den här gången är jag här som Guds lamm. Jag är inte här som Guds lejon, så att säga. Som seger kungen i den bemärkelsen. Eller han skulle vinna en annan seger än vad människorna trodde. Kanske att detta var en orsak till att de inte skulle elda på massorna att här är Messias. För det skulle leda till revolt, det skulle leda till uppror, det skulle leda. Vi ser att det kokar i evangelierna. Vid något tillfälle så vill de göra dem till kung, och då var Jesus, han bara går rätt igenom och går därifrån. Vi läser om det i Lukas 19 innan Jesus är på väg upp till Jerusalem inför den sista påskveckan. Att människorna förväntade sig att nu skulle riket upprättas synligt för oss. Och det här briserar ju på palmsöndagen när Jesus rider in på en åsna ner från Olivberget in i, och jag får liksom rysningar när jag tänker på det. Och folket ropar, Hosianna Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. För att människorna förväntade sig att nu är han här, segerherren. Han som ska liksom vinna den här segern. Och Jesus visste att det är inte det här jag är här för att göra den här gången. Jag är för att vinna en evig seger. Inte en seger som kan liksom slås i krasch av nästa generations kung och nästa stora imperie som kommer ridande på sina mongoliska hästar eller vad det är för någonting som kommer härnäst. Utan jag ska vinna en seger som är evig. Jag ska besegra ondskans herravälden och makter. Jag ska vinna över döden. Dödens udd ska jag bryta. Syndens makt ska jag ta bort. Jag är här för att som Guds lamm vinna en helt annan seger än det som människorna förväntade sig. Och vi får en liten glimt av detta, varför Jesus säger så, i Markus kapitel 9. För här är ett annat tillfälle när Jesus också säger till dem att vara tysta. Säg inget om detta. Det här är tillfället när Jesus kliver upp på förklaringsberget tillsammans med sina närmaste lärjungar. Och där uppe så förvandlas han i härlighet. Och det står att Mose och Elia kommer samman. Och de har någon slags liksom get together där. Det måste ha varit en. Och Peter säger, här är Gud, har gott att vara. Låt oss bygga tält här och låt oss dröja kvar här i Guds närvaro. Vi kan bara lovsjunga hela dagen. Låt oss aldrig sluta, låt oss aldrig gå hem, låt oss aldrig gå härifrån. Peter, han var tydligen en sån kille som gillar det. Vissa av oss är lite mer rastlösa och vi liksom, nu gör vi nästa saker. Men i alla fall, och fadern själv kommer ner och på nytt säger med en hörbar röst att se min älskade son, lyssna på honom. Mäktigt tillfälle. Och när de går ner från det här berget i Markus 9:9 så säger Jesus så här då. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. Det var någonting som ännu inte skulle uppenbaras. Det var någonting som ännu inte kunde proklameras. För syftet här, det var inte att göra uppror mot romarna. Syftet var att dö på ett kors och vinna, liksom ta människornas skulder och synder på sig en gång för alla. Och att väckas upp, uppväckas från de döda på tredje dagen. Det var det han kom för att göra. Sen väntar vi att Jesus kommer tillbaka. Då kommer han göra det som lejonet av Juda. För att sätta sina fötter på Olivberget och sätta ett punkt på ondskan och all orättfärdighet. Och sedan så får vi se exakt vad som händer in i det som kommer att bli evigheten tillsammans med Jesus. Det var någonting här som ännu inte skulle uppenbaras. Och någonting som de hade misslyckats att se. Just det här hur Messias också måste lida. Det var inte alls det som de tänkte. Ni vet att Petrus, när Jesus strax efter att han har hyllat Petrus, säger till honom och börjar säga att han måste dö. Efter detta börjar Jesus förklara för länge. Jag måste dö, jag måste gå bort. De fattar ingenting. Petrus säger, du, jag har kontakter, jag fixar det där brorsan. Vi löser det här. Och nu så säger han Jesus till samma Petrus, Satan, går bort ifrån mig. Så det var något annat. Jakob och Johannes, de håller på att skicka mamma till Jesus. Säger du, kan inte mina söner få sitta på varsin sida om dig när du sätter dig på din tron? De var helt upptagna med liksom den här gängse bilden av vad Messias skulle vara för något. Men Jesus visste det inte. Ni fattar ingenting. Jag har ett annat uppdrag. Ett annat syfte den här gången. Men när Jesus har dött, uppstått och lyfts upp till himlen så är det ett annat ljud i skällan. Då är det tvärtom just det här som är i centrum av deras förkunnelse. Som är i mitten av vad de proklamerar. Och det blir så tydligt för mig. Det blir ibland så när man sätter sig och läser många bibelord bredvid varandra. Just så satt jag och läste liksom de här bibelorna om Messias. Hur centralt det var för dem. Att det var ju det som var grejen, att Jesus är Messias. Det är ju det som är hela poängen med vem man är. Det var det som de ville säga. Att han är inte bara en rabbi. Han är inte bara en vis man. Han är Messias. Han är Kristus. Messias är Kristus. Och vi ska läsa nu hur detta är i centrum av undervisningen genom hela apostlagärningarna. Vi läste ju nyligen här, liksom redan på pingstdagen, den första predikan i apostlagärningarna som Petrus håller, att han proklamerar att honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Ska vi läsa vidare nu, och vi bara hoppar liksom fram här till några olika apostlagärningarna bibelord. Vi börjar apostlagärningarna 5. Apostlagärningarna 5. Nu får ni de här ganska snabb takt här. Så ska vi läsa ett antal bibelord här. Och Andreas, du kan väl komma fram här och hjälpa mig att samla ihop den här predikan här. Apostlagärningarna 5:42. Varje dag fortsätter de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Apostlagärningarna 17. Nu är Paulus i Aten och ska börja liksom tala där till hedningarna i den här avgudastaden, liksom avgudadyrkans centrum. Vad är det han predikar här? Jo, han kommer dit och så står det, först här i och för sig säger han då, och möter judarna som finns där. Och då står det så här i vers 2, Apostlagärningarna 17, 2, 3. Paulus besökte dem som han brukade. Under 3 sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida. De hade inte fattat det, men Paulus nu förstår det och visar det för dem. Han måste lida och uppstå från de döda, och han fortsatte: den är Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Apostlagärningarna 18, vers 5. Nu är de i Korint. Och då står det så här: när Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Apostlagärningarna 18 och 28. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Jesus är Messias. Han är Herre. Han är den smorde. Han är den som Bibeln talar om. Han är den som förlåter dina synder. Han är den som genom vars genom tron på honom du kan ta emot frälsning och evigt liv. Ska vi stå upp tillsammans och så läser vi ett sista bibelord här. Ifrån Johannes kapitel 20. Och så ska vi se hur även Johannes liksom konstaterar att det här är hjärtat av allting. Han skriver så här när han ska sammanfatta sitt evangelium, eller evangeliet enligt Johannes. Det finns bara ett evangelium om Jesus, och det är, får vi 4 olika liksom perspektiv i evangelierna som är nedtecknade i testamentet. Och Johannes säger så här i slutet på sitt evangelium. Johannes 20, vers 30 och 21. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro. Vad då? Vad är det vi ska tro för någonting? Vad är poängen? Varför är det nedskrivet? Varför har han sagt det och skrivit just detta? Jo, för att ni ska tro vad då? Att Jesus är Messias. Guds son. För att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Där i är den verkliga bekännelsen. Jesus Kristus är Herre. Det är den första kristna bekännelsen som vi läser i Apostlagärningarna. Det var det som gjorde att de började kallas för de kristna i Antiochia. Att de hade den här bekännelsen. Jesus Kristus är Herre. Jesus Messias är Caesar. Det är vad det betyder. Jesus Messias är Herre. Jesus Kristus är Herre. Och den bekännelsen, den leder varje människa som tar den bekännelsen på sina läppar in i en rätt ställning med Gud. För att vi genom tron på honom ska ha evigt liv och inte gå förlorade.